Fast till gudstjänst även den här söndagen. Tack för alla som har tagit sig hit idag och tack även för alla som inte är här idag av olika anledningar. Jag ber att du ska möta dem där de finns, Jesus. Jag ber att du ska bereda oss för att kunna ta till oss det du vill att vi ska få med oss från den här predikan, Jesus. Vi ber så i ditt namn. Amen. För ungefär 2 år sedan så mötte jag en man som var förlamad från midjan och neråt. Och vi började prata och det visade sig att han hade varit med om en skidolycka där han skadat nacken så pass att nedre halvan av kroppen inte fungerade längre. Och jag minns att jag frågade honom om det verkade finnas någon möjlighet alls att han någonsin skulle kunna gå igen. Och just den där gesten när han ryckte på axlarna och svarade "det är nog kört" är någonting som jag verkligen har brytt med mig ända sedan dess. För det där kändes så otroligt orättvist. Här fanns en hälsosam, ganska ung man som tidigare älskat att röra på sig. Och nu kunde han varken gå eller stå längre. Och det blev inte bättre av att han inte verkade ha passerat 40-strecket. Hur som helst så fortsatte det där samtalet och det mynnade ut i att jag frågade om jag fick be för honom och be för hans ben. Vilket jag fick. Så i en stund sitter vi och ber tillsammans och jag ber för honom. Och ingenting hände. Ingen förändring alls. Han tackade för samtalet och förbönen och vi skildes åt. Och jag har nog aldrig varit så arg på Gud som jag var efter det samtalet. Allt kändes så otroligt orättvist. Den här unga hälsosamma mannen som var förlamad från midjan och neråt. Det gick liksom inte att hitta en mening i det där. Allt var bara fel. Och än värre när Gud inte tycktes gripa in i den där situationen. Och det där är något som jag tror att vi alla dessvärre exponeras för genom våra liv. Ibland är det på väldigt nära håll. Och ibland är det på lite tryggare avstånd. Människor som behandlas orättvist i vår omgivning. Människor som lider av olika anledningar. När vi förlorar någon som står oss nära. Vänskaper och relationer som bryts. Men även när vi kollar på nyheterna dagligen och hör om krig. Vi hör om sociala orättvisor, svält, korruption. Och så mycket annat som bara är fel. Och jag tror att vi ganska ofta försöker söka efter någon form av mening i det här. Men det tror jag inte att vi någonsin kommer hitta. För allt det här lidandet, det är trasigt, det är brutet. Det är inte som det ska vara. En konsekvens av att vi lever i en bruten och trasig värld. Och det här medför nog ganska lätt frustration och ilska. Precis så som jag kände efter det där samtalet med den här förlamade mannen. Känslor som vi lätt projicerar antingen på andra eller på oss själva. För att kunna hantera den där sorgen och smärtan. Och man hamnar nog lätt i att man ältar det där så pass mycket att det bara blir destruktivt. Och här tror jag att det är viktigt att vara ärlig och faktiskt ta upp de här känslorna. Den där ilskan och frustrationen i vår bön med Gud. Att prata med honom om det. Och här har vi Jobs bok i Gamla testamentet som behandlar just det här temat. I de inledande kapitlerna så möter vi den rättfärdiga Jobb som tas ifrån i princip allt han äger. Alla hans ägodelar förstörs, dödas, stjäls eller bränns upp innan hans barn dör i ett hus som brakar samman under en fest. Och resten av boken utgörs av 3 vänner. Som utan framgång försöker hitta någon form av mening i allt det som drabbat Jobb. De försöker hitta en anledning. Innan Gud till slut griper in med ett svar. Ett svar som inte heller det ger någon mening till det här lidandet. Och hade det slutat där så känns nog det mesta hopplöst med tillvaron. Men i det sista kapitlet så får Job uppleva hur Gud upprättar honom. Hur Gud välsignar honom igen. Och det är ett hopp som vi också får bära med oss. Att oavsett hur den tillvaron i vårt liv här och nu ser ut, så får vi vila i vissheten och hoppet om att skapelsen en dag ska få full upprättelse i det sista kapitlet, evigheten. Och det här för mig lite in på den texten jag hade tänkt utgå från idag, som vi hittar i Hesekiels 37 kapitel, de första 14 verserna. Och där står det så här: Herrens hand kom över mig, och av Herrens ande leddes jag bort och sattes ner i en dal full av ben. Han förde mig runt bland dem, och de låg i stora mängder överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig: människa, kan de här benen bli levande igen? Jag svarade: Herre, det är det bara du som vet. Och då sa han till mig: profetera till dessa ben och säg: ni torra ben, hör Herrens ord. Så säger Herren till dessa ben: jag ska låta ande komma in i er, och ni ska få liv. Jag ska fästa senor vid er, ge er kött och täcka er med hud. Jag ska ge er ande så att ni får liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade så som jag hade blivit befalld. Och medan jag profeterade så hördes något. Ett rassel. Ben förenade sig med varandra. Ben fogades till ben. Jag såg att de fick senor och muskler och täcktes med hud. Men ännu hade de ingen ande. Då sa han till mig: profetera till anden, profetera människa. Säg: så säger Herren. Kom från de fyra väderstrecken, o ande, och blås på dessa dräpta så att de får liv igen. Jag profeterade som han hade befallt mig, och då kom anden in i dem. De blev levande och reste sig upp på fötterna, likt en väldig armé. Han sa till mig: du människa, de här benen är hela Israels folk. De säger: våra ben är uttorkade. Allt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren. Jag ska öppna era gravar och låta er komma upp ur dem, mitt folk. Och låta er komma tillbaka till Israels land. Då ska ni, mitt folk, inse att jag är Herren. När jag öppnar era gravar och låter er komma upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er bo i ert eget land. Då ska ni inse att jag, Herren, har talat och gjort det, säger Herren. Hesekiel, han placeras alltså i den här dalen som är smockad av förtorkade ben. Varpå Gud kommer med den här nästan naiva uppmaningen, tycker jag. Profetera liv över de här döda benen. Alltså, det blir ju inte mycket mer dött än vad det är där. Benen är till och med förtorkade. De har varit döda länge. Och dessutom så hade gemene man på Hesekiels tid inte en tanke på någon form av uppståndelse. När man dött, då har man dött. Tanken på att det ska bli liv i de här benen, den är mer än avlägsen. Och jag föreställer mig hur Hesekiel vände sig om, kollade över axeln för att vara helt säker på att ingen annan är där och ser, när han tar på sig den här uppgiften att börja prata med den här högen med ben. Ni döda ben, genom Guds ande ska ni få liv. Och sen händer någonting. Det börjar rassla bland benen som sakta fogas samman. Ben fogas till ben så att de snart utgör hela människoskelett. Innan de kläs med senor, muskler och slutligen hud. Innan Guds ande fyller dem med liv igen. Och det här tänker jag få tala in i våra liv på två sätt. Dels redan i det här livet här och nu. Men även som ett löfte in i evigheten. Om att död och förruttnelse inte har sista ordet. Och i kronologisk ordning så tänker jag att jag börjar i det här livet. För visst väntar vi på den dag då Guds rike är till fullo ska bryta ut i den här världen. Men redan nu, redan här och nu, vill Gud komma med hopp, upprättelse och välsignelse in i den tillvaro vi lever i. För periodvis så befinner vi oss i situationer där vi verkar sakna hopp. Där vi helt tycks ha tappat fotfästet och inte längre kan se någon väg framåt. Hur mycket vi än spanar efter det där ljuset i slutet av tunneln. Att oavsett hur mycket tid och energi vi lägger ner så lossnar det aldrig liksom. Tills vi blir utmärglade på energi. Tills vi till slut känner oss som den där uttorkade högen med ben. Våra ben är uttorkade. Allt hopp är ute. Det är slut med oss. Vi kanske inte använder just de här orden. Och bilden kanske känns lite främmande. Men sensmoralen är samma. En känsla av hopplöshet och likgiltighet inför tillvaron. Och i de här hopplösa situationerna så tror jag att vi både som enskilda kristna men även som församling har en uppgift att agera profetiskt in i vår tid genom att bjuda in den helige ande att komma med liv och nytt hopp. Och där får vi vara budbärare av den här kärleken, det här eviga hoppet. Vi får vara kanaler för Guds kärlek i varje hopplös situation. Och därmed betoning på Guds kärlek och i andens kraft. För det här är ingen uppgift som vi kallas in i på egen hand, med egen styrka. Det handlar om andens kraft och vägledning. Ja, andens riktning och liv. Och i texten vi läste så målas det upp en ganska mäktig bild av andens konsekvens. När anden sådär tydligt infaller sig och blåser från alla håll, då får döda ben och kroppar liv. Och de reser sig unisont som en väldig armé. När vi bjuder in anden i vår gemenskap så får vi mobiliseras på ett liknande sätt. För att i våra situationer, i allt det Tranås brottas med, i allt det som vi och våra medmänniskor står i, kunna tala om hopp och upprättelse. Ja, inte bara tala om den här upprättelsen utan också förmedla den i andens kraft. Vi får komma med liv in i döda strukturer och hopplösa fall. Och en liknande bild hittar vi också i Nya testamentet på pingstdagen. När anden återigen så där tydligt faller över människorna. Det började hos lärjungarna där de sitter instängda och ber. Men när anden faller så kan de inte längre hålla sig instängda för sig själva. Det hela blir angeläget för andra, inte bara för dem. Och Gud tycks också bereda alla människor runt omkring på det här. För det växer fram en stor nyfikenhet och öppenhet. Så när Petrus väl ställer sig där den där dagen och predikar, förkunnar att Jesus har besegrat döden. Då verkar anden i människorna som lyssnar och 3000 människor lät döpa sig i anslutning till det. Och för att få lite perspektiv på det så är det en sjättedel av vår kommun. Det är ganska många människor det här rör sig om. Och vi kallas till exakt samma uppgift idag. I andens kraft kallas vi till att förkunna goda nyheter för de fattiga. Förkunna frihet för de fångna. Syn för de blinda och befrielse för de förtryckta. Och det här gör vi inte i egen styrka. Utan tillsammans som församling. Ledda av anden. Och detta gör så att när jag inte orkar eller förmår förkunna hopp, liv och tröst så kan jag få bli buren av församlingen och de människor som därigenom omger mig. Då kan de få förkunna detta både åt mig men också för mig, till mig. Och det här var väldigt många ord, men för att också bli lite konkret i det här så tänkte jag skicka med en ganska kort uppmaning. Bland de människor som ni har runt omkring er. Finns det någon där som verkar vara i särskilt behov av Guds tröst och helande? Och hur kan du vara den som förmedlar detta till den här personen? Genom förbön, samtal, uppmuntrande sms eller en extra innerlig kram nästa gång ni ses? Något ni gärna får fundera vidare på. Och det var alltså hur detta får tala in i vårt liv här och nu. Men här förkunnas det även ett hopp och ett löfte in i evigheten. Paulus skriver i första Korintierbrevet att om vårt hopp till Kristus bara gäller livet här, då är det verkligen mer synd om oss än om någon annan. Men nu är det faktiskt så att Kristus har uppstått från de döda som den första av alla de som somnat in. Döden kom in genom en människa och därför kom också uppståndelsen från de döda genom en människa. Alla dör i Adam och på samma sätt får alla nytt liv i Kristus. Vi har ett löfte om evigt liv. Liv så som det var tänkt från början. För Jesus har besegrat döden. På samma sätt som Hesekiels döda ben i hans samtid hintar om en uppståndelse från de döda och liv efter döden, så banar Jesus vägen för evigt liv när han uppstår. Och med de ögonen så tycks ju Hesekiel profetera exakt samma sak. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er bo i ert eget land. Då ska ni inse att jag, Herren, har talat och gjort det, säger Herren. Och det här är ett löfte över generationer. Vi anade löftet på Hesekiels tid och i Jesus så blir det så där tydligt. Att en dag ska allting göras nytt. Hela skapelsen, du och jag, ska få upprättelse när Gud blir allt i alla. Och vi får proklamera det glada budskapet som så bra summeras i uppenbarelseboken. Det vi läste under barnrutan. Jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud ska själv vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. För det som en gång fanns är borta. Ett budskap som pekar på ett hopp för framtiden, men även för upprättelse och befrielse redan här och nu. Och här tillhör vi en Gud som genom sin ande väcker en glöd i oss att konstant profetera det här budskapet in i hopplösa situationer, in i sociala orättvisor och där sår är så pass djupa att de inte tycks kunna helas. In i all världens brustenhet får vi förmedla Guds tröst och Guds helande kraft. Och vi tillhör en Gud som också går bredvid oss när vi själva är i de här situationerna. En Gud som tröstar och helar. En Gud som sitter med oss när vi gråter så allting är gråt. Men framförallt så tillhör vi en levande Gud. Ja, livets Gud och glädjens Gud. En Gud som ger smak och mening i tillvaron. En Gud som genom sin ande ger liv bortom döden. Och kanske är det just det som är allra mest angeläget att påminna sig om nu när det är Alla helgona helg. Löftet om att död och trasighet inte har sista ordet. Hoppet och löftet om upprättelse och liv i det sista kapitlet. Att i Jesus så kommer liv och välsignelse alltid trumfa över död och sorg när det väl kommer till kritan. För vi tillhör en Gud som lever med oss när vi dör. Så vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Vi ber tillsammans. Ja, men tack Jesus för det hopp och den upprättelse du får förmedla in i våra liv. Och som vi också är kallade att förmedla till de människor vi har runt omkring oss, Jesus. Tack för att du har besegrat döden. Att du gör evigt liv och evig gemenskap med dig möjligt, Jesus. Jag ber att du ska låta det här hoppet på allvar slå rot i oss. Att det ska få forma våra liv. Att det ska få komma med hopp in i våra liv så att vi kan få förmedla tröst och helande till människor i vår omgivning. Vi ber så i ditt namn, Jesus. Amen. Och nu kommer vi tillsammans sjunga